my gourd. Leon, Leon, lay.
Du lyssnar på Bondepraktikan. Dagens Asterix och Obelix är precis som vanligt Rickard Axdorff och jag, Per-Ola Olsson. Och när jag då refererar till Obelix och Asterix så vill jag påpeka att det är inte främst vikten, utan att den galliska lilla byns konstanta vilja och förmåga att stå emot invasionen och kräva sin frihet. Varför ser du chockad ut, Rickard?
Det första är att jag slog en fluga alldeles nyss. Hördes det?
Nej.
Det var inte meningen. Nej, jag men då gör den där lilla snubben med skägg alltså.
Precis.
Och du är den där stora som bär runt på stenar. Precis. Det är i och för sig rätt modernt just nu.
Bär runt på sten?
Ja, typ.
Men jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul att bära runt på sten. Alltså stora stenar, det är faktiskt kul.
Vi har ministrar som tycker om att åka runt med stora stenar på sina dieselbilar också. Mm.
Fast inte nu längre. Alltså inte minister längre.
Nej. Det är förstås. Mm. Ja. Ja, men jag gillar tanken. Framförallt så dricker de ju någonting när de blir starkare. Och det där känner jag. Trolldryck. Jag blir jättestark när jag dricker.
Ja, alltså,
är det med dig?
Alltså, jag ramlar ner i grytan med trolldryck när jag var liten.
Ja, så du behöver inte.
Nej, behöver. Alltså, det finns mycket min kropp inte behöver, men som jag ger den ändå.
Vill du ta några exempel?
Köttfärslimpa. Inte i de mängderna i alla fall.
Ja, just det. Ja, för den som lyssnar kan jag säga så att jag ringde Per-Ola i veckan här och försökte prata med honom, men han bara stönade och stonkade. Jag frågade vad var för fel, så han fick ur sig köttfärslimpa, sen så har det klick.
Men jag hade ätit så mycket köttfärslimpa så att det liksom gjorde ont att andas.
Ja, nu är du skåning och alla vet ju att skåningar de blir bara svettiga när de äter, och de är svettiga hela tiden.
Exakt, nej kanske inte hela tiden. Men det finns nu det här blir kort versionen, men det är i alla fall, det var en skåning som fick frågan av en journalist liksom, vad gör ni här i Skåne? Och bara, vi sitter mest och äter. Och journalisten försökte då få intervjun till fortsätta, fråga, men vad gör ni när ni inte äter då? Bara, det är sidor vi mest.
Ja.
Nej, köttfärslimpa bland annat. Just så att den kon dog inte förgäves.
Du, apropå döda kossor, jag håller på med lamning.
Okej. Mm. Ska du berätta försiktigt.
Försiktigt. Ja, men det har gått ganska bra ändå. Nu är det 3 tackor kvar tror jag som ska lamma. I övrigt så är det färdiglammat. På totalen så har vi haft en tacka med livmoderframfall som var väldigt kraftigt. Så henne fick vi ta bort. Och sen så nu i helgen här så hade vi en som hade en livmoder som var snurrad. Så den fick vi också plocka bort. Alltså det här med att föda är ju förknippat med döden. Men på det stora hela så har det gått väldigt, väldigt bra.
Ja, skönt.
Stora fina lamm. Och jag tror att det här är väl storleksordningen dag 16 som jag inte har sovit mer än 4 timmar i sträck.
Mm. Om du hade haft fler får så hade du liksom haft fler lamm och slå ut kostnaden för den minimala sömnen för.
Jo.
För du menar, du är uppe då? Kanske.
Ja,
och det är lika besvärligt att gå upp mitt i natten till 1 lamm som till 5.
Alltså nu är grejen den att jag är uppe i natten dels för lammens skull. Men sen så har vi ju följetången om det förbannade vargen också.
Ja! Ja.
Alltså i natt, det var Melodifestivalen. Så den höll på jättelänge. Och sen så gick jag upp till fåren när den var slut. Och sen så kom jag in och då var väl klockan kanske 1:30 eller någonting i den stället. Och tänkte att får jag sova, gud vad skönt. Ställde väl klockan på 8 eller någonting i den stilen. Men nej, då var det varg 550 meter hemifrån.
Oj.
Så det var bara upp och hoppa i morse igen då. Alltså att gå runt med studsaren på ryggen, det gör jag mer eller mindre hela tiden hemma på gården nu. Det är fan rätt tröttsamt. Du behöver sne ryggen. Det är en arbetsmiljöproblem att vi har varg. Man får sne rygg utav det.
För mig som sitter på den andra sidan här liksom, och ska, alltså, du är ju ändå politisk tjänsteman. Jag tillhör ju den andra sidan, vi som ska hålla koll på och kommentera er. Alltså kommentera politiken. Jag vill ju hävda att politik, för mig är ju politiken en arbetsmiljö, ett arbetsmiljöproblem.
Ja, det förstår jag. Det är ju för sig för mig också.
Ja, det förstår jag. Men varg, du har inte dödat någon varg.
Du, det här är rätt roligt. För att jag hade kunnat döda en varg i torsdags. Okay. För då körde jag runt på en väg. Och då sprang det upp en varg och jag körde inte över den. Snacka om karaktär.
Oj.
Ja, men jag tror inte jag hade kommit undan med att köra över den med flit.
Nej, men du hade inte kört över den med flit. Men erkänn att du körde med fruns bil. Det var därför du inte gjorde det.
Nej, inte, ja, alltså, jag har inte ägt en bil i hela mitt liv, så att ja, okay, det är rätt.
Okay. Ja. Men då har du i alla fall dödat två tackor.
Precis, jag har dödat två tackor. Jag har inte dödat en varg som jag har kunnat köra över. Men jag försökte döda en varg idag, men den kom aldrig till hagen. Jag stod där och var beredd.
Okay.
Mm. Så var det med mitt dödande. Hur är det? Är du arg eller vred på något? Jag tycker du ser lite vred ut i alla fall.
Arla, polisen och klimatmänniskor.
Vart börjar vi? Börja med Arla, böndernas alltså, egna lilla mjölkfabrik.
Arla, de fortsätter med sitt ramseri med att man ska rädda bina tillsammans med Naturskyddsföreningen. Och till början så tycker jag det är trams av Arla att sätta sig i samma båt som Naturskyddsföreningen, som strävar efter en minskad produktion och sämre villkor för lantbrukarna. Men det är skillnad mot till exempel när Svenskt Kött lyfter fram miljörörelsens argument för att faktiskt kunna sälja mer. Men det här är någon sorts trams bara. Och vi behöver dessutom inte fler tambin. Vi behöver fler vildbin. Och där kan man inte säga att Arla direkt hjälpt till. Även om de försöker på något vis whitewasha det genom att man ska plantera bin i tomma mjölkkartonger. Eller hur det nu var. Så jag ser på polisen. För att häromdagen, alltså när jag för en gångs skull anmäler ett brott, så hamnar jag hos en helt värdelös människa. Alltså riktigt helt smack värdelös. Så jag förstår att varför uppklarande procenten är så låg efter det samtalet. Jag är även nyfiken på vilka andra brottsoffer som damen i fråga skrattar åt. Men är högst ovillig att ta upp en anmälan och sen käftar emot. Jag spelar givetvis in samtalet, så vi får väl se vad jag ska göra med det sen.
Sen jag fattar inte, vad handlar det om?
Jag bara anmälde ett brott. Vi behöver inte gå in på vad.
Okej. Okay.
Tragedi alltihopa. Sen är jag som sagt arg på klimatmänniskor. För att nu verkar de ju prata om i term om att världen kommer att gå under och människor är oförmögna att agera. För man har, nu verkar det som att när de ställs inför någonting som de inte ens kan låtsas hantera med höga skatter, så får de ju panik. Och menar på att människan håller, eller världen håller på att gå under, men det gör ingenting för människan är så jävla ond och agerar inte mot alla de problem. Men om vi tittar lite mer nyktert på saker och ting, så kan vi titta på det här passhaveriet och de här besvären som människor tar sig för att förnya sina pass. Men bor i Stockholm och åker till Haparanda. Men alltså att människor, alltså de här besvären som människor tar sig för att förnya sina pass och för att komma ut och resa, visar ju att alltså nerväxt, eller rättare sagt att den nerväxt som de här klimatmänniskorna vill ha inte funkar. Det går ju inte. Alltså menar människor vill ut och resa, men det är ingen som menar det här, vi stannar på marken och bla 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 bla. Alltså det kommer aldrig funka och svälta sig och svälta oss till framgång, utan den framgången ligger i att vi hela tiden ska bli bättre, att vi ska kunna ha bra liv och hela tiden sträva efter att minska vår miljöpåverkan för det bra liv vi ändå har, inte att vi ska klä oss i ask eller på sig sot och aska och offerkoffert, höll jag på sig. För man, människor vill ut och resa, och det ser vi, eller bland annat ut och resa, så att det, nej, det här funkar inte. Så att låt människor ut och resa. Det viktiga där, det är att de inte reser till Österlen.
Som vanligt alltså. Det är inga turister på din bakgård.
De är redan här.
Okej.
Ja, ja, för fan. Det var ju liksom, de flockas ju här.
Ja, jag har i och för sig fått göteborgare upp till mig. Det är inte det nästa samma sak.
Och göteborgare är sämre än stockholmare.
Så att det är bättre för mig att det kommer göteborgare hit och fiskar än att det kommer stockholmare ner till Österlen.
Ja, alltså, de får gärna vara, alltså, de kan åka till där allihopa. Huvudsaken är att de inte är här.
Ja, och
därför så läste jag, eller rättare sagt, inte därför, men jag läste i alla fall en fantastiskt bra text om just turister på Österlen i Svenska Dagbladet. Förra veckan blev det. Av Ann Heberlein. Och vem är då bättre att ta med och prata om just turister på Österlen än just Ann Heberlein? Hej Ann!
Hej! Hallå, hallå! Vad roligt att vara med!
Det är, alltså, det är vi. Alltså, nöjet är helt och hållet på vår sida.
Tack för det.
Jag
är mer välkommen än turisterna, så att säga.
Ja, men du är ju inte turist ju.
Nej, anledningen till att jag skrev den här texten, jag har gått och grunnat på den här texten länge, måste jag säga, för att jag är ju då inte inför österlänning, det kan jag inte skryta med, men jag är i alla fall skåning som ni hör, det går inte att ta miste på. Men jag flyttade ut på Österlän 2001 första gången och bodde här sen då permanent i 7 års tid. Och noterade då dessa liksom integrationsproblem som finns mellan inflyttade och infödingar, och också det som händer när turister och sommargäster kommer. Så jag befinner mig i något slags mellanläge, för att nu är jag tillbaka på Österlen. Jag har bott i Borrby nu sedan i februari. Och jag menar, oavsett hur länge jag bor här så kommer jag aldrig bli en riktig österlänning, för så är det här bara, jag kommer aldrig bli accepterad som det, men jag är i alla fall bofast och jag är skåning, och den här irritationen som finns när sommargästerna eller turisterna invaderar, den är ju påtaglig. Nu har det ju börjat för att vi har passerat påsken, och påsken är ju den helg när man återvänder hit. Det är påskrunda. Jag har vänner som är lantbrukare som brukar skoja om att de tar ut den största lantbruksmaskinen de har under konstrundan och kör runt lite för att störa trafiken. Alla de här turisterna kör runt mellan gallerier.
19 år av 20 så infaller ju vårbruket under påsken. Så då har, du behöver inte ens ha någonting att skylla på för att du behöver ge dig ut med traktor och dubbelmontag för att du måste liksom.
Ja. Att det men det är det som jag tror liksom skapar mycket friktion, det är att det finns någon slags idé, alltså människor som inte bor här ute har någon slags idé om Österlen som någon slags allmoge Disneyland eller som någon slags levande, vad ska vi säga, friluftsmuseum, och då har vi sådana fenomen som Mandelmans och Berörum och vi har Carl Fredrik Beckenholm. Alltså människor som är någon slags livsstilsösterlänningar och som då säljer idén om det goda livet på Österlen, och ingen av dem, det kan vi ju notera, ingen av dem kommer härifrån, de är inte ens skåningar någon av dem, de pratar inte, de har inte ens lärt sig prata skånska på alla de här åren de har bott här ute, men de säljer ju liksom idén om Österlen som inte riktigt stämmer. Många av oss som bor här ute, vi är liksom välutbildade tänkande människor, men det finns en drift, tänker jag, eller vilja hos de som kommer hit som turister att också tänka att de ska möta någon slags exotiska infödingar här i folkdräkt som liksom vaknar varje morgon tidigt, går ut och mjölkar korna.
Den ädle vilden alltså.
Ja, men lite så. Ja. Så det finns en slags exotiserande över detta som stör mig, måste jag säga. Sen är det klart också, nu under pandemin så har ju alla drabbats av någon slags, många drabbades av en mycket stark idé om att de måste ha ett sommarhus. Så det har ju drivit upp priserna här också. Och det är ju ett problem naturligtvis för de som är bofasta här och som vill köpa något. Jag menar unga människor som vill skaffa sitt första boende och så, att priserna har drivits upp mot fruktansvärt. Alltså, och det skapar ju också friktion naturligtvis.
Alltså, det är ju lite svårt att med normal inkomst här tävla om att köpa fastigheter när man tävlar med folk som har realiserat sina låtsaspengar i Stockholm.
Mm. Så är det. Absolut. Men ni följer väl också mycket noga inflationen och olika räntehöjningar, så att, vi får väl se vad konsekvensen blir på sikt här. För det är mycket som har sålts här till rena fantasipriser, får man nog säga, de senaste åren. Samtidigt så, jag vet inte liksom... Många av dem som kommer hit på sommaren, de lever ju också i föreställning om att vi som är bofasta här är helt beroende av att de ska komma hit och spendera sina pengar.
Exakt.
De flesta av oss som bor här, vi lever ju inte på besöksnäringen. Utan ja, en del är lantbrukare som du och andra är. Jag är politisk tjänsteman precis som Rickard. Så att, liksom, jag tjänar inte särskilt mycket på att det kommer turister hit och dricker kaffe.
Nej, och inte bara att de lever i någon form av uppfattning att man, eller att vi är beroende av deras pengar, utan de legitimerar oss ett rätt så, eller en del av dem legitimerar oss ett jävligt svinet beteende med att de faktiskt, alltså, vi är beroende av deras pengar.
Men varför berikar ni er inte mer på turisterna när de ändå är där med öppna plånböcker?
Jag är ingen jävla hora.
Jag vet inte riktigt.
Så det är din självbild som är problemet.
Jag vet inte hur jag ska kunna berika mig på dem. Nej, men det som väl också är ett problem faktiskt, det är att det är också så att priserna höjs ju här ute när turistsäsongen sätter igång. Mm. Det blir ju dyrare även för oss som är bofasta här.
Ja, visst var det så.
Så, och det är klart att det retar upp folk. För jag menar, jobbar man i hemtjänsten eller med fisk eller vad man nu jobbar med, så får man inte mer pengar på sommaren bara för att det kommer sommargäster. Men man får ändå hosta upp med pengarna. Så det skapar ju lite irritation, får man väl nog säga. Sen finns ju såklart också, som ju Per-Ola ger exempel på, det finns ju också en misstro hos liksom, de infödingarna mot de som flyttar hit. Men när jag flyttade hit, som kom från storstan då, var det ju mycket liksom, idéer om mig och vad jag gjorde och inte gjorde och sådär. Det var väl också lite, när jag flyttade hit första gången så hade jag små barn som skulle gå i byskolan i Gärsnäs. Och då hade jag bott i Lund i många år i någon slags bohemiskt bostadsområde där alla var akademiker. Och det var inte så jävla noga med liksom vad barnen hade på sig. Så det kunde väl hända att barnen kom till skolan med ostrukna jeans och kanske en vit och en svart strumpa eller någonting. Men så kan man icke göra här, för här är folk jävligt ordentliga. Och det lärde jag mig mycket snabbt, att jag framstod som en mycket slarvig mamma eftersom jag inte strök deras jeans varenda morgon. Och är det utflykt så ska man skicka med liksom hemlagade plättar och så vidare. Man kan inte skicka med något färdiglagat skit. Så det finns ju en del kulturskillnader på stad och landsbygd, måste jag säga. Man som stadsby får försöka. Man får helt enkelt anpassa sig, tänker jag, när man flyttar några mil.
Ja, men det är väl fullt rimligt.
Jag menar, integration är inte en enkel sak någonsin.
Nej, det är det inte. Men alltså, det hade ju blivit jävligt skevt om jag hade knallat runt i Stockholm som liksom jag gör i Skåne. Så att, menar, det är väl rätt så rimligt att man, som sagt, jag anpassar mig till viss del i alla fall när jag är i Stockholm. Det är väl rimligt att man anpassar sig till viss del när man kommer till Skåne.
Ja, det tycker jag. För jag frågar vad den största skillnaden är på det när du knallar runt i Stockholm och när du knallar runt här hemma på din gård? Är det klädseln eller attityden? Försöker du prata så folk
alltså, absolut största skillnaden är att jag har byxor på mig när jag är i Stockholm. Och det är en ren kränkning.
Alltså att du ska behöva ta på dig byxor, menar du?
Exakt så. Jag lyckades, alltså på byrån så lyckades jag utverka att jag fick ha kilt. jag annars tycker om att knalla runt här hemma och dricka kaffe och inte ha byxor på mig. Det är liksom, då mår jag bra. Jag pratar med fler människor här än vad jag gör i Stockholm.
Mm.
Alltså här kan man ju snacka skit med hon som sitter i kassan på ICA utan att man ens har träffat dem för, va? För att de pratar skit med mig. Mm. Typ, hur kan du vara så smal när du äter så mycket godis?
Alltså det vill man ju gärna veta om du har något knep som du kan hälla med dig av.
Absolut. Jag svarade blixtsnabbt. Jag bajsar mycket.
Ja, ja, ja. Okej. Okay. Du har inte binnikemask eller något sånt, för det är annars också en fin grej.
Inte mig veterligen, men jag tror att det också är effektivt. Men så att jag pratar, alltså vad ska jag säga, men där, det är inte bara jag, alltså som sagt, det är inte bara att jag pratar mer med människor här nere, utan människor här pratar ju.
Jo, men så är det nu. Och det är nu där jag bor i Borby, och då är det klockarbjuden som gäller. Och
ja.
Det är liksom, man kan inte ha brott när man går och handlar här. Därför kassörskan tar sig tid att prata en god stund med varje kund. Så man kan inte stå där liksom och hoppa och skutta och liksom känna att jag jävlar måste betala min mjölk här nu och sen gå hem. Utan man får ta det i den takt det går. Liksom. Och det går ofta rätt långsamt. Och det tycker jag är väldigt skönt, måste jag säga.
Ja.
Men det är tydligt när det kommer hit folk där som... Och det är frågan är varför de har så jävla bråttom när de är på semester. Då kan de väl ta det lite lugnt.
Ja, ja. Men sen, jag... Ja, men jag tror att där är nog, alltså det känns som att där är många alltså, som åker till Österlen som förmodligen skiljer sig efter semestern för att de är så jävla stirriga.
Jag tror att i Österlen så var det en inverkan på dem eller är det något annat?
Nej, jag tror inte bara det är Österlen, men alltså folk är så...
Älskling, ska vi åka till Österlen på semester?
Ja,
det när man tänker på är så att nu vill han skiljas.
Exakt så. Och det märktes alltså, inte minst 2020 när folk de hade siktat på att åka någon annanstans och sen fick de åka till Österlen istället för gränserna var stängda. Jag har mitt sovrumsfönster ut mot vägen som går här förbi och jag brukar ha fönstret öppet. Så att jag hör liksom alla som går här förbi, jag hör när vad de pratar om. Så alltså, det var ju jättekul då under coronasommaren att ligga och höra på människor, alltså par som var ute och gick förbi här. Och de var ju så in i helvetes osams.
Ja, det är trist när man är på semester. Men jag tror också kanske inte var turisterna, för när jag bodde här ute första omgången, då var jag betydligt yngre, nu jag var 30, när jag köpte det huset med min dåvarande man. Och det var liksom, när vi hade flyttat hit så umgicks vi ju mycket med andra som hade flyttat hit. Därför det är väldigt svårt att lära känna, om man kommer någon annanstans ifrån så är det faktiskt svårt att lära känna folk som är uppväxta här. För att det finns en viss misstro. Så vi umgicks mycket med folk från Malmö, Stockholm, Göteborg som hade flyttat hit. Och det var ju liksom, det var ett begrepp, det här liksom, de här... Alltså att renovera sig till en skilsmässa. Därför det var väldigt många som gjorde det. De flyttade hit för att det knakade och krisade. Och de tänkte, vi flyttar ut på landet och köper en jävligt nedgång, en gammal skånelänga. Och så köper vi handsmidda spikar och renoverar på gammalt sätt.
Kväsarum.
Ja, men de kör skytetrafik till kväsarum. Ja. Och så gör de det i 18 månader. Och sen inser de att vi hatar varandra lika mycket här som vi gjorde när vi bodde i Norrköping. Och sen
fast lite mer.
Ja, fast kanske lite mer, för att här är det bara du och jag, den här dragiga jävla skånelängan. När vi bodde i Norrköping kunde vi gå på bio i alla fall. Mm. Så att det är liksom, alltså, slutsatsen eller lärdom man kan dra av det är väl att har du ett pissigt äktenskap så blir det inte bättre att flytta in i en skånelänga där du måste gå upp tidigt varje morgon för att få eld i kaminen. Det blir
men, och det här tycker jag är viktigt att alltså, komma ihåg, du har i alla fall en skruvdragare när du skiljer dig.
Ja, det kan man ha mycket stor nytta av.
Alltså där de bommar, det är ju att de inte köper massa lantbruksdjur också. För då slipper man liksom gå och träta på varandra, för man träffas aldrig.
Nej, men så det är sant. Jag tror det var så.
Om man minimerar tiden man träffas.
För att vi hade ju då, vi hade får, getter, höns, rätt många hundar och katter också. Och det, ja, men det kräver en del arbete.
Mm.
Som du säger, man minimerar ju tiden då man kan sitta och tråka ut varandra. Det är alltså, bra äktenskapsrådgivning här.
Ja, gud
ja. Ja, det är vårt andra spår här i bondepraktiken.
Äktenskapsrådgivning. Ja, vi kan allt liksom.
Ja, jag tror att min fru skulle ha synpunkter på det. Men det jag reflekterar över när jag sitter och lyssnar på er, det är ju ändå liksom att det vi någonstans pratar om är, det är ju någon typ av regionalisering där kanske Skåne går före med lite egna regler, vill vara för sig själva. Men om man åker tåg genom Sverige, det är först när man kommer till Skåne som man inser att Skåne är ett land i landet med alla sina egna flaggor. Liksom den svenska flaggan upphör och helt plötsligt så är det så ett gult kors på blodröd botten istället. Alltså att man kommer till en ny region där det finns nya regler. Och det här ser man även när man kommer upp till Norrland. Mm. Där man liksom har kommunpolitiker som hellre skulle se att man har finsk lag än svensk lag. Därför att den finska lagen är bättre anpassad till förhållandena i Norrland. Och vi har kommunpolitiker i Jämtland som bygger ut vindkraftverken kraftigt. Och skåningarna säger att perfekt, för nu det behöver vi till våra nya industrier, svarar med att ni får för fan bygga era egna liksom, vindkraftverk. Mm. Den här elen den har vi redan intecknat i egen industri i Jämtland.
Jag kan nog fanta om att odla sin egen mat där uppe.
Ja, nej men alltså, ja men det blir ju en följd av denna regionalisering. Alltså att vi tradar inom landet på något sätt. Och jag vet inte om det här är bra eller dåligt. Det är bara alltså en reflektion på något sätt.
Jag tycker det du säger är intressant, för att det finns en väldigt stark patriotism i Skåne. Så att skåningar odlar ju gärna bilden också av att vi är inte Sverige, vi är Skåne, vi är något annat här nere. Sen så tror jag att Skåne har en lite olycklig förälskelse i Danmark. Därför många skåningar ser sig som minst halvdanska, men jag är inte så säker på att danskarna vill ha med oss att göra. De tycker att svenskar generellt är jävligt mesiga. Liksom.
Ja, svenskar, ja. Ja. Alltså, jag har förhandlat det här med danskarna redan. Liksom.
Okej, okay, det är knappt och klart.
I stora drag, ja. För att alltså, det är liksom svenskarna de inte tycker om. Och, så att... lejonparten av danskarna, alltså den absoluta lejonparten av danskarna jag har pratat med, de tar Malmö, eller rättare sagt, de tar Skåne vilken dag som helst, om vi låter Malmö, men även gärna Landskrona och Helsingborg, bli svenska enklaver.
Ja, jag tror du har en poäng där.
Och där tycker jag det är rimligt att komma ihåg att det är ju inte skåningarna som har ställt till där, utan det är svenskarna som har ställt till både Malmö, Stockholm, eller Malmö, Landskrona och Helsingborg. Och en ganska stor andel av danskarna som jag har pratat med, de är även inne på att göra Köpenhamn till en svensk enklav.
Ja, ingen dum i det faktiskt.
Nej.
Köpenhamnsregionen så att säga.
Så att på typiskt manligt manér här så har jag ju liksom varit lösningsorienterad. Och redan fixat saker och ting.
Ja, men det är bra, då är det bara papperna som ska skrivas under. Jag har precis tagit mig igenom Ulf Lundells senaste dagböcker, vilket innebar inte mindre än 1400 sidor av reflektioner från livet där och framförallt på Österlen. Och han konstaterar någonstans i den här boken att Skåne är inte Sverige, det är ett eget land. Och det bygger han framförallt på det tungomålet då, skånskan, som han efter alla år här nere fortfarande har mycket svårt att förstå. Men han menar också att det finns en speciell attityd här. Och för att det inte ska råda någon missförstånd så säger Ulf Lundell, skriver inte detta på något negativt sätt. Vilket gläder mig, för jag blir alltid väldigt gramsig på folk som klagar på min dialekt. Utan han hyser någon viss motvillig beundran då för skåningarna, men inser att skåningarna är inte riktigt som han, det vill säga skåningarna är inte riktigt svenska. Och det ligger nog något i det faktiskt.
Skåningarna är inte riktigt som svenska. Alltså om vi tittar på vad ska vi säga, kynne utveckling, vad som är tillåtet att säga och inte, så är det ju, alltså Skåne ligger ju en 10 år före 15 ibland än vad man gör i Sverige. Vilket gör att människor, till exempel jag som är, alltså rör sig över gränsen till Sverige ibland, för ibland får man ju alltså passa käften. För man har saker som är fullt tillåtna att säga i Skåne, alltså det blir man ju alltså lunchad för i Sverige.
Men det där har vi ju även, så här, när jag kommer till rådhuset så är det ett helt annat typ av resonemang kontra när jag går här hemma på bondgården liksom.
Mm. Men tänker du att så det är liksom en slags inom skillnad mellan stad och landsbygd där, Rickard?
Ja, men det också. Och sen så känner jag så här att jag vet, i Sverige bygger vi inga murar, men inom Sverige,
nej, så
har vi
betalade Turkiet en massa pengar på att bygga den muren.
Ja, jo, visserligen. Men jag känner ändå så att inom Sverige så har vi ju murar på något sätt mellan landsdelar. Och, liksom, och själva konstruktionen av de här murarna, det är ju som ett slags, det kallas för regel eller handelsfilter. Och jag tror att man behöver ha med sig det i tankegångarna för att just som Per-Ola hitta lösningar och vara lösningsorienterad. Och någonstans så blir då syftet med de här murarna, det blir då att stoppa läckage ut och hindra någon slags inflöde av en massa trams. Och jag tror att det är viktigt att på något sätt åtminstone adressera att det möjligen skulle kunna se ut så här för att just hitta lösningar för att komma till rätta med alla dessa turister i Skåne.
Ja, men alltså du har ju ändå lite idéer kring detta, Per-Ola. Dels har du ju en bok i alla fall rent mentalt färdig, yep. Men du har också konkret, alltså idéer om konkreta hinder har jag förstått.
Ja, precis.
Ja.
En vägspärr. Alltså alltså de flesta kommer ju alltså på norrifrån. Där kommer ja. En del körandes via E6-an och sen kommer liksom alltså från andra hållet. Men lejonparten kommer ju ändå norrifrån. Och när du kör igen, alltså du kommer ju brusar på spackar och sen så lämnar precis gränsen mellan Tomelilla och Simrishamns kommun. Där är ju en järnvägsbro.
Ja, precis. Och där är ju lämpligt för det är ju redan rätt så smalt. Och
exakt, där är redan smalt.
Ja.
Alltså, där är redan smalt. Mm. När de kommer norrifrån så kommer de ut ur en kurva och har nerförsbacke. Så att de kommer ingenstans. Så att sandsäckar, någon form av stridsvagnshinder, alltså kaliber 50 uppe på bron och sen så löser man ju problemet så att säga. För att de
efterhand
kan inte,
helt enkelt.
Ja. Och jag tänker att alltså, det måste ju någon gång sprida sig. Att liksom åka inte dit.
Alltså jag tror att bostadspriserna har nog gått ner ganska drastiskt efter ett tag i alla fall.
Ja.
Ja.
Vadå då?
Ja, det har blivit, ja, men det hade ju varit bra, tänker jag.
Ja. Ja, alltså, jag tycker att vi har ju villig att genomföra den här idén. Liksom. Hashtag åg him.
Jag tycker du ska lägga ett medborgarförslag någonstans.
Jag har redan försökt göra ett medborgarförslag. Nämligen om att kommunen här har ju, alltså för att de är så paniskt rädda för att stöta sig med turisterna, gjort så att man medborgarförslag här. Du behöver inte bo i kommunen.
Jaha, så även
ja, precis. Vilket jävla pack som helst. Exakt så. Så sitter man där och tittar liksom bara någon sorts jävla rullstolsramp för att folk ska kunna bada och sen så tittar man på, jaha, vad fan var det? Okej, ja, du hade själv rullstol, ja, men du bor inte här, nej. Så att alltså, många av de förslagen som jag har suttit och tittat på och stört mig på, det har liksom varit människor som inte bor här som har, vill ha någon form av allmänt finansierad satsning som ska passa dem, typ någon jävla rullstolsramp så att de kan köra där med sin permobil. Vad är det för fel på att använda en åkgräsklippare som permobil som alla vi andra?
Jag tycker det låter farligt. Men jag tror att det du säger är nog också, liksom, det är ytterligare ett uttryck för det här, alltså den friktion som finns mellan människor som bor här och människor som kommer hit. Att många som bor här, och särskilt de som är födda och uppvuxna här, kan ibland uppleva att människor som kommer hit ska berätta för dem hur saker ska gå till. Och det är ju det du beskriver här egentligen, att här kommer någon som inte bor här men som har synpunkter. Jag hade ju en text i Svenska Dagbladet för ett tag sedan som handlade just om synen på Österlen och så vidare. Och jag fick jättemånga mejl faktiskt. Och det var inte bara från skåningar utan det var från folk i Dalarna, folk på Gotland, folk på Öland som skrev liksom att de kände igen sig i min beskrivning och att det som retade dem allra mest var liksom det här att de kände att sommargäster och turister kommer klappa dem på huvudet och ska berätta för dem hur de ska ha det där de bor. Exakt. Och att de blir behandlade som om de är mindre vetande.
Yep.
Och det är ingen människa gillar att bli behandlad som om man är liksom en svag begåvad idiot helt enkelt. Så det tänker jag ändå ett medskick till eventuella sommargäster som lyssnar på detta, att visa lite respekt för de människor vars bygd ni besöker. Mm, vi är inte dumma bara för att vi bor på
när ni semestrar någon annanstans än på Österlen.
Ja, till exempel på Gotland.
Jag har ett stickspår om det där.
Shoot.
Jag hade en granne på besök som skulle ha hästgödsel. Så där står vi ute i gödselstacken, han med en skottkärra och jag med en grep. Typ skitig, luktar svett, lite blodig. Och den här grannen, han är då rätt framgångsrik analytiker på Handelsbanken. Så jag vräker väl ur med någonting i stil med att har du koll på råvarumarknaderna då? Och sen så får jag en utläggning om hur det står till och hur det går upp och sådär. Och sen så avslutar han någonting i stil med att marknaden räknar med att inflationen kommer dämpa sig och att vi kommer återhämta oss och järdi och sådär. Och sen så ställer jag grepen åt sidan och tittar på honom och säger att du, marknaden, den är fan dum i huvudet. Och sen så en utläggning om att det absolut inte kommer bli så utan att det bara kommer bli värre. Och sen så får jag bara lite leende och nickande tillbaks. Jag tar nickandet som att det jag talade om för grannen, det är vad de pratar om vid fikabordet när inte kunden är på besök. Så att man ska vara försiktig när man kommer ut på landet, för det finns så himla mycket klokskap.
Gud ja.
Och det tror jag nog är kanske att det är en del av det ni pratar om också där, att man, när de här stockholmarna kommer till Österlen, så tror de att ni är ett gäng hillbilly som inte förstår någonting.
Ja, gud ja, det är de väldigt duktiga på att tro.
Och kanske tala om också.
Alltså kanske inte alltid i ord, men väldigt ofta i handling. Det, eller på sig, jag tror inte Ann har hört det här, men då corona sommaren 2020 så jag höll på här i huset och det knackar på en dam, alltså typ offentlig sektor frisör, lite snejlugg sådär, och så vin eller vit och marinblå randig pikétröja och sådana jävla Birkenstock eller vad det nu heter, och sådana sådana kakifärade shorts. Han sa handväska över axeln. Hon knackade på och jag öppnar. Och hon bara står och tittar lite på mig och tittar lite på henne. Så lite för lång tid. Liksom. Så till slut så var jag, vad kan jag hjälpa damen med? Och hon svarar, vi vill bo här.
I ditt hus?
Vad tänkte du? Eftersom jag ändå är logisk ibland, tänkte jag, okej. Men så sa jag till henne, ja, men alltså typ tälta, ja, men ta en hörna på vallen och liksom där finns vatten i mjölkrummet liksom. Det, så det går väl bra trots hennes attityd. Hon bara, nej alltså här va? Typ som här i huset. Bara, ja, det var bara. Alltså det går inte liksom. Bara. För alltså, här bor jag. Vadå? Har du inte bed and breakfast eller någonting? Bara, nej, det har jag liksom inte. Bara. Det är faktiskt jättemånga turister på Österlen. Ja, så jag vet det, men jag ser liksom inte riktigt vad min roll i det kommer in liksom. Så de fick inte bo här. Hennes gubbe satt i deras hyrbil och skämdes. Så alltså, jag var tvungen att gå ut sen vid vägen och titta om det var liksom någon av mina polare som hade jävlats med mig och satt upp en skylt, men det var det alltså inte. Nej, alltså, man kan bara knacka på hos folk för att det är fantom i lokalbefolkningens ansvar att hålla frälset med boende.
Jo, men lite sådana, eller rätt många sådana upplevelser hade jag när jag bodde. Nu bor jag som sagt inne i Borby. Men tidigare bodde jag då väldigt pittoreskt, väldigt nära Glimmingehus. Och vid Glimmingehus är det ju stora turistströmmar på sommaren. Så då hände det ju varje sommar att någon bara stegade rakt in i huset. En gång så var det jag satt och pratade i telefon och blev helt paff när jag liksom upptäckte att plötsligt så står det två personer i köket och tar vatten. Tänkte, var fan kom de ifrån? Och då var det två tyskar som bara så, allemansrätten tyckte de. Ja, men alltså liksom, mitt kök ingår inte i allemansrätten. Eller folk som kampade, det var faktiskt också ofta tyskar som kampade i Fårhagen, och det är inte heller riktigt inom gränserna för allemansrätt, det kan jag tycka. Så ja, sånt kan också skapa lite ont blod kan man väl säga.
Nähä!
Man ska, jag tror man ska beakta folks gränser. Eller sådana historier jag har hört som en bekant till mig som bor på sin familjegård som de har haft i generationer. När det plötsligt kom det en liten variant på din historia där, Per-Ola. Det kom ett par som helt frankt sa att vi vill gärna köpa den här gården. Och så sa min bekant, ja men den är inte till salu. Ja, jo, allting är väl till salu till rätt pris. Och det var liksom också en viss oförskämdhet i det. Faktiskt.
Mm.
Det, hur är det hos dig i Närke, Rickard? Har du turister som kommer och knackar på?
Jo, nej men, jo, det har jag i för sig. Kanske inte knacka på. Men det finns en skillnad vad det gäller turister i Skåne och i Närke. Och det är kanske att skåningar inte behöver berika sig på turisterna. Medan man i andra delar av Sverige faktiskt behöver berika sig på turisterna.
Ja, fast det tror jag att, men det är klart att det finns en besöksnäring här och så vidare som är beroende av de här månaderna. Men det jag skulle önska, det är ju såklart att fler människor bor här året runt. Därför jag vill ju gärna att de här restaurangerna och kaféerna är öppna även på vinterhalvåret. Och det tycker jag faktiskt är en, jag vet inte om ni upplever det, men jag upplever att maktbalansen mellan stad och landsbygd har förskjutits lite under coronan. Därför att nu när människor faktiskt kan jobba hemifrån så behöver man behöver inte åka in till storstan för att försörja sig. Man kan sitta hemma om man har ett sånt jobb som jag har och sköta det hemifrån vid sin dator. Det betyder att det är folk i byn liksom även på vardag, även på vintern. Och då finns det utrymme för en restaurang, ett café, därför det är folk som går dit liksom. Precis på samma sätt som om man går ut äter lunch i stan. Och jag tror också att vi får väl ändå säga att vi befinner oss i något av en livsmedelskris nu med liksom skenande priser och höga kostnader för lantbrukare och så. Har människor börjat fatta också att staden behöver faktiskt landsbygden. Det är inte bara så liksom att landsbygden behöver staden, utan staden är i mycket högre utsträckning beroende av landsbygden. Och jag tror att insikten börjar nu sjunka in att staden faktiskt behöver landsbygden mer än vice versa.
Ja, det brukar komma en hel del familjer hit och speciellt när det liksom är lamningar och grisningar och sådär och det är sött och gulligt. Och i år så är det betydligt fler som inte bara klappar på fåren och tycker att de är gulliga utan frågar när ska de slaktas, så finns det kött att köpa och så vidare. Så det finns helt klart en större medvetenhet kring att ljuset i tunneln är väldigt långt bort. Vi ser ju liksom så här, stockholmare på Östermalm som anser att nu är kycklingpriset, nu är det så här 100 kronor för en kyckling, vart är det här på väg? Så att i hela landet skulle jag nog säga.
Det är väl bra, det finns det kanske egentligen pengar för att ha ihjäl dem ordentligt.
Kycklingarna.
Kanske på ordet.
Ja, nej, men alltid, apropå det här med att ha ihjäl liv och död och sådär, det är någonting vi sysslar med inom lantbruket mest hela tiden och den är närvarande hela tiden.
Även i turistnäringen.
Ja, men precis. Kan ni inte bara klubba dem?
Jag har föreslatt det.
Ja, alltså Per-Ola har ju en plan. Han ska bara få med sig tillräckligt många på den planen.
Och du, jag tror inte det blir jättesvårt. Alltså, det var alltså så, normalt sett, nu ska Rickard få prata om 1,5 minut, men normalt sett så har vi liksom den här frustrationen och aversionen mot turister, den liksom, den når liksom kanske index 100 varje år, alltså vad ska jag säga, under säsongen, sen dalar den 100 punkter igen, så att, alltså, så att vi liksom, varje turistsäsong så börjar vi på noll. Men under coronasäsongen så var ju liksom frustrationen och ilskan över turister uppe på kanske index någonstans runt 130, samtidigt som vi bara precis i vanlig ordning dalade 100, så att vi börjar ju liksom säsongen på plus 30 när det gällde surhet, vilket var i och för sig turisternas fel, men så att alltså det var ju inte jättebra stämning i fjol och de här alltså tanterna som flyttade ut och så ska berätta för människor på landet hur de ska bete sig, de gjorde inte saker och ting bättre. Så att jag tyckte det var fantastiskt roligt att sitta och titta på Facebook-diskussioner framåt juli, augusti. Då hade vi kommit till nivån att det var liksom allmänt vedertaget att referera till turister som valfri stråhatt med liten kuk.
Nu corona var helt enkelt inte så bra för relationen till turisterna, så kan vi...
Alltså, corona var inte bra för några relationer alls, för som sagt, de var ju osams inom paren. Där var ju vanliga föräldrar eller fäder som tog till nävarna över parkeringsplatser uppe på Stens huvud.
Herregud,
ja. Ja, de slogs. Alltså snuten var uppe och hämtade turister på Stens huvuds parkering för att de hade liksom med barnen i bilen börjat slåss om de parkeringsplatser som fanns. Corona var kanske inte jättebra.
Nej, det tur det över.
Yes. Nu kom dottern in och började på skriva en lapp. Det står en tant på gården, jag tror hon vill prata med dig. Så jag bara svarar att jag kommer om en kvart eller något. Så vi får väl se.
Det kanske en turist.
Ja.
Det är någon som vill bo där.
Hon kanske vill bo här, alternativt så tar med mig liksom en påse med lammskinn och försöker att berika mig på henne. På något sätt. Nej, men jag tänker så här att... väljer man som både Perola har gjort liksom att jobba med jord och skogsbruk så där, så att, och det är rätt många som gör det som kallar det för ett kall, och då är det inte så långsökt ändå att filosofera kring kristna värderingar och jordbruk och lantbruk och sådär. Och nu har vi ju faktiskt en teknologidoktor, va? Stämmer det?
En teologidoktor, ja precis.
Ja, med oss på besök här och då kanske vi kan passa på att prata lite grann om kristna värderingar kopplat då till lantbruk. Och vi vet ju alla liksom att Herrens vrede inte är att leka med. Och bilden av bönder just nu är väl, eller har varit i alla fall, att vi på något sätt utsätter skapelsen för lidande och dödar den och sådär. Så att min första fråga är väl, kommer Perola och jag hamna i helvetet för att vi dödar skapelsen?
Alltså inte bara.
Alltså jag kan inte gå gul för att det inte hamnar i helvetet. Men jag tror, om Perola fullföljer den här idén om att slå ihjäl turister, då är han lite i farosyn, skulle jag säga.
Jag vill hävda att det är, alltså, jag kan garantera att hitta någonting i Gamla testamentet som ger mig stöd.
Ja, man kan väl använda den här stand your right kanske. Nej, men alltså jag tänker att bruka jorden, det är ju en del av förvaltarskapet. Och förvaltarskapet är ju en väldigt stark tanke i framförallt Gamla testamentet, men även i Nya testamentet. Och jag tänker liksom, alltså hela så att säga namngivningsprocessen när Gud skapar övriga djur i skapelsen då och Adam ger dem namn, det är ju ett sätt liksom att ta ägandeskap över skapelsen. När man namnger någonting så gör man ju också anspråk på att äga det. Och det man äger tar man hand om. Och det tycker jag ligger väldigt tydligt i förvaltarskapstanken. Att det här är vårt. Vi är satta att förvalta detta. Men vi ska ju göra det på ett bra och ansvarsfullt sätt naturligtvis. Det tänker jag är en väldigt bra ingång till att reflektera kring vad det innebär att bruka jorden. Och jag menar, alla som vet lite om lantbruk och jordbruk vet att man är tvungen att göra det på ett ansvarsfullt sätt. Därför annars får man inte avkastning. Jag menar, om man exploaterar för snabbt och för mycket så får man inte avkastning senare. Så att påstå att den som brukar jorden förstör, det är tecken på en väldig okunskap, skulle jag påstå.
Ja, för att vi har ju så här, inom lantbruket så har vi någon slags avsaknad av anständiga demokratiska åsikter i frågan om hur vi får bedriva jordbruk. Det är som ett förvaltarskap uppifrån, massvis med regler om vad vi får göra och inte och så vidare. Och flera av dem där är ju faktiskt inte speciellt demokratiska, för de frågar inte oss hur vi tycker och tänker från början.
Nej.
Så frågan är ju liksom då om evangeliet skulle då få lite större plats. Jag har ju till exempel sett liksom människor som har fått reservatbildningar, alltså att man har tagit deras mark ifrån dem, där mänskligt medlidande helt har saknats. Och har flera exempel på bönder som äter nervlugnade på dagarna och sovpiller på kvällarna för liksom klara av sitt liv. Så i linje med det så kanske Jordbruksverket borde börja ha bön på måndagen eller något?
Vad borde de ha på måndagar?
bönestund på måndagarna.
Jag tänker kanske mer att istället för bön så tänker jag att man kanske skulle göra livet lite mindre krångligt för människor som arbetar med djurhållning och med att bruka jorden. Alltså vi i Sverige har extremt många regler kring de här verksamheterna. Vilket ju gör att det blir svårt också för svensk lantbruk att konkurrera med utländskt kött och utländska produkter och så vidare. Och jag tänker också på det beroendet som det svenska lantbruket befinner sig till EU. Under de år som jag bodde här tidigare så var jag gift med en präst. Och ett år, en påskvecka var det faktiskt, så var det tre lantbrukare som tog livet av sig samma vecka. I den församlingen som han arbetade i. En församling här ute är inte jättestor. Och då liksom visade det sig att det var så att man hade ändrat någon EU-regler precis då. Som hade varit ganska avgörande för de här personernas försörjning. Och det var liksom jävligt krångligt allting på olika sätt. Sen tror jag att det också påverkar för de här tre lantbrukarna kände varandra. Liksom. Men det säger ju ändå någonting om hur liksom på gränsen en lantbrukare är ju en egenföretagare som har alla de reglerna att förhålla sig till och som dessutom är beroende av helt oberäkneliga krafter som typ väder och vind, EU och politiska beslut från Stockholm. Så en större förståelse där tror jag skulle behövas och jag hoppas att den situation vi befinner oss i nu med rusande livsmedelspriser och också lantbrukare som slår larm om att de har svårt att få ekonomisk bäring i till exempel grisproduktion och så vidare, att det leder till någon slags eftertanke. Därför om en massa grisfarmar och andra går omkull nu så står vi utan mat så småningom.
Men skulle vi kunna lyfta in kristna värderingar på ett bättre och tyngre sätt för att landa mer klokt?
Alltså jag skulle säga så här, jag tycker inte om att blanda ihop religion och politik. Däremot så är det väl så liksom att den västerländska moral och etik som ligger till grund för både vår lagstiftning och för regelverk och så vidare, det bygger på en kristen grund. Men jag tror att det är intressant att prata om förvaltarskapstanken och också just idén om ägandet som en förutsättning för ansvarighet. För jag tror att man tar större ansvar för det man äger själv. Och det går ju lite i klinch med alltså något slags resonemang som ofta finns bland miljö- och klimataktivister som tänker att den som äger exploaterar och suger ut. Jag tror faktiskt att det är precis tvärtom, att
det,
äger du inte
ett mark. Tvärtom.
Alltså, ja, så vill du ta hand om den på bästa sätt.
Ja, det säger vi ju. Alltså, men det man äger tar man hand om, och vi tittar på det som är men om vi tittar på det som har varit allmänt, eller vad ska jag säga, ägt av många, det är ju väldigt ofta det inte har blivit så jättevälskött.
Mm. Precis, för då är det ingen som tar ansvar, det är ingen som känner för det. Och inte minst de som befinner sig på mark och gårdar som har ägts av deras familj i generationer och känner ett speciellt ansvar och en speciell koppling till den platsen. Och den relationen tror jag är viktig för oss alla att hitta en plats som vi känner att vi hör hemma på faktiskt. För då tror jag man värnar den platsen också på olika sätt.
Mm.
Den här gården har ju varit hemma för 7 generationer så jag känner mig väldigt hemma.
Mm. Det tycker jag låter fantastiskt.
Hur kristen är du, Rickard?
Nej, men jag går i kyrkan. Jag brukar hälsa på de gamla uppe vid sina stenar. En gång när farfar skulle ha fyllt 100, då träffade släkten, så sjöng vi Ja må du leva på kyrkogården. Och det hade folk synpunkter på, fick vi reda på efteråt.
Det låter väldigt fint.
Ja, nej, men alltså någonstans så skulle jag säga liksom hela, kan man inte säga att Sverige på något sätt är byggt på kristna värderingar och bönder?
Mm.
Och om kristna värderingar lever kvar någonstans, även om de kanske inte är uttalade, så kanske det är extra mycket i bondeskrået, tänker jag, eftersom vi är så nära Guds skapelse och vi förädlar hans verk.
Det tycker jag låter väldigt rimligt att det är på det viset.
Ja,
finns en koppling här mellan.
Och när jag ska åka bil väldigt långt, då brukar jag sätta på mig det här korset som mamma fick när hon konfirmerade, så än har jag inte krockat.
Jag har kört mer
bilen. Nej, jag ser det. Det är ett gudsbevis om något.
Jag har kört mer bilen vad du har gjort. Jag har inte heller krockat. Och jag resonerar ju mer som så att Jesus dog för våra synder, och det är ju, alltså det är ju jävligt synd om han ska ha dött i onödan.
Det är också ett sätt att säga det.
Det här var fruktansvärt. Fruktansvärt är ju egentligen, det här var mycket trevligt, Ann.
Ja.
Vi är otroligt tacksamma.
Ja, verkligen.
Och så har jag mycket, mycket, mycket tack. Ska du på något vis avrunda, Rickard?
Alltså, jag skrev ju avrundningen redan innan vi hade börjat, så att jag gör det helt enkelt. Att du har lyssnat på ytterligare ett episkt avsnitt av Bondepraktikan. Per-Ola var kanske inte arg på någonting, utan snarare vred på rätt mycket, bland annat böndernas ala. Vi vill inte ha mer tama bin, men gärna en vägbom vid Brösarp. Jag gläds över att inte hamna i helvetet. Och men trots att jag försökte köra över en varg. Jo, nu har han sagt det.
Så jag går gult för detta.
Ja, precis. Och gemensamt är då vi naturligtvis tacksamma för att Ann har varit här på besök på Bondepraktikan och hjälpt oss att förstå turismen och vedermödorna runt och kring den med mera. Vill samtidigt uppmana så här avslutningsvis samtliga våra lyssnare till att skicka in medborgarförslag till Simrishamns kommun, oavsett vart ni bor. Ni har hört på Bondepraktikan, Per-Ola Olsson och Rickard Axdorff tackar för oss.
Tack.
Tjingeling.
Hej.